Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Natalie Jonan, välkommen till Öppet sinne.
Tack.
Spännande, det här är första gången som jag bjuder in, det är i och för sig inte första gången jag bjuder in en poddare, men du har fått lite kontakt via Instagram.
Mm.
Och du har en podd som heter...
Jag bara...
Du väntar på svar.
Hälsofullness-podden.
Exakt, jag vill inte säga fel.
Nej, jag men vet, precis. Det är lite krångligt ord det där.
Ja. Men jag börjar egentligen vid den änden. Vad var det som fick dig att börja podda?
Nej, men det var att jag... Alltså jag ska säga så här, jag har hållit på med hälsa i ganska många år och sen så har jag liksom gått och så här känt att jag typ inte har hittat min grej. Mm. och det har varit liksom, alltså delvis har det ju varit kul ibland att bara så här att testa olika saker, för jag har verkligen testat så mycket olika saker. Men ibland har det också varit jättefrustrerande och verkligen känt så här, men jag har ju grejer som jag vill prata om, jag har ju intressen, jag har ju liksom... Ja, men jag också tror jag så här känner att jag själv har fått så mycket liksom läkning på olika sätt. Mm. Kopplat till min egen hälsa och personlig utveckling och sådär. Och det har jag liksom längtat efter att få dela med andra och ja, men på något sätt bidra med. Liksom. Mm. Så det var själva starten. Sen så var det ju såklart ganska mycket kring så här, ja, men workshoppande, liksom, vad ska den heta, vilka gäster ska man bjuda, alltså du vet, allt sånt där. Så att det var egentligen bara kom till från den grunden, så att säga.
Hur många avsnitt har du gjort?
25 avsnitt den här veckan.
25 avsnitt.
Men ja,
du har gjort 25 avsnitt den här veckan.
Den här veckan släpps
25 stycken.
Ja. Den här veckan släpps det 25:e avsnittet helt enkelt.
Hur frekvent kör du? Kör du en gång i veckan? För vi var inne lite på det, men jag fattar inte om det verkligen var varje vecka.
Jo, det är ju det. Och från början var det ju tanken så här, ja men 8 avsnitt en säsong typ. Men jag hade jättetur och det var väldigt mycket så här flow när jag skulle starta podden, så jag hörde egentligen bara av mig till en producent eller en mediebyrå liksom. Och då sa han att så här, men det är inget bra att köra så här bara några avsnitt, för då tappar man folk liksom. Så då ställdes det helt om för mig. Jag var så här, shit gud, jag måste hitta mer än 8 gäster. Men det gick jättebra och det har verkligen bara flytit på, alltså, ja, så att nu kör vi, det är varje vecka nytt avsnitt.
Spännande. Hur känns det nu så här 25 avsnitt in då? Vad känner du förändringen och resan har varit? För min egen podd ligger ju nu, jag tror att jag släpper avsnitt 115 nu på onsdag. Alltså imorgon då. Och sen har jag ett x antal avsnitt där jag bara sitter och pratar själv. Och där tror jag nog att jag är upp kanske 8 avsnitt. Men det har ju hänt väldigt mycket från avsnitt 1 till idag. Så vad är din känsla från avsnitt 1 till 25?
Bara kul, bara positivt. Det har verkligen varit, alltså så här, arbetsmässigt, det roligaste jag har gjort i hela mitt liv. Och mest liksom givande och sådär. Jag har inte vågat göra något eget avsnitt ändå, så det ska vi prata mer om, för det, jag vet inte, det känns så här, jag har ingen aning hur man ens gör, bara sitter och pratar om vad. Så det, ja, dit har jag inte kommit än. Men
det är lite roligt att säga det, för vi skulle, det var när UFC var i Sverige, så fick vi skulle prata innan själva invägningen. Och då frågade jag bara min kollega, eller de som var ansvariga, hur länge kör vi? Han bara, men typ 10 minuter, en kvart. Jag bara, ah, okej. Okay. Ja men det ska nog funka. Han bara, Paul, du brukar sitta klockan 12 på natten och snacka Facebook live i typ 90 minuter. Så jag tror den här kvarten för dig, den löser du utan problem. Jag bara, ja, det gör jag nog.
Det var smart, börja med typ en live.
Ja. Jag gjorde ju det på, eller jag gör det till och från fortfarande, just snackar live med matfolk, bara för att ställa frågor. Men vad gäller just att podda själv, så blev jag faktiskt inspirerad av komikern Bill Burr. Det var där det började. För han har ju sin, som jag inte kommer ihåg nu vad den heter, bara, för det är om det bara är Bill Burr podcast, eller om den heter typ Bill Burr en dag på veckan typ. Han satt och bara körde själv, och jag tyckte det var så jävla härligt att lyssna på. Och då var det så här, det här måste jag göra. Så då började jag producera en grej som heter Fredagspodden, och det här var ju typ 2011. Och då var det bara att jag ville testa, kan jag sitta och hålla låda i en timme? Och det gick ju hur enkelt som helst, så då fortsatte jag göra den. Jag kom inte upp i jättemånga avsnitt, för att jag producerade på tok för mycket poddar på den tiden, men där började det någonstans. Men att göra det i det här sammanhanget, öppet sinne, det är en annan grej, för då delar jag ju verkligen med mig av mig själv. Då sitter jag kanske inte bara liksom att så här, drar skämt i en timme och så här, roliga filosofiska grejer om lustiga saker, utan nu är det så här, okej, min karriär eller min inre resa, hur har jag gjort? Och det, ja, det är lite knepigt när det kanske inte kommer en fråga.
Men jag tänker, det låter som att du typ skriver dagbok fast i pratform.
Ja, det blir ju en sorts självterapi, absolut. Men jag tror att mitt liv är lite så också. Jag har en tendens att gilla att analysera mig själv och prata i mitt eget huvud och utvärdera saker. Så jag tror bara att dela med mig av det funkar ganska enkelt. Sen är det väl också att jag har hållit på med stand-up, teater hela livet, och allting faller sig ganska naturligt. Men det kommer. Jag tror att snart blir det de här Nathalie Johanan
solo show.
Dela med sig, precis. Soul show kan den till och med heta kanske.
Soul show, oj jäklar. Konceptskapande.
Exakt.
Ja, vad spännande. Jag vet att det är många som, jag jobbar ju en del med att coacha klienter, och då gillar jag att rekommendera, alltså skriva dagbok liksom. Och vissa har jättesvårt för just skrivandet, men att spela in på mobil funkar jättebra då oftast. Och jag tänker att det är lite samma sak, att man bara sitter och snackar egentligen.
Nej, men det är det.
Sen, steget att liksom sända ut det, det är ett steg till som jag inte riktigt vet hur det ska gå till. Men
du får ju väldigt mycket frågor när du gör dina, typ på Instagram bara, så ser jag ändå att du får ju väldigt mycket frågor, och där har ju du egentligen en uppskjut av ämnen som du skulle kunna gå in på precis som du besvarar dem.
Just det.
Och du skulle också kunna ställa era frågor, och så är det första avsnittet.
Det är lite en Q&A. Typ.
Exakt. Och då får du ju känna själv, hur länge vill du gå in på ett ämne eller inte. Men det, för det vet jag att jag gjorde. Jag tror bara att sen så sket jag i alla frågor, för att så en fråga blev en timme.
Det var ingen har frågat, men jag tänkte bara, ja, nej, men det är bra. Jag ska lyssna på dina de här soloavsnitten, för det, ja, det är ju någonting absolut som känns, alltså det känns läskigt skulle jag säga, framför allt, och väldigt så här utmanande, och det är ju där man växer.
Oftast. Verkligen, verkligen, vi måste utmana oss hela tiden. Vi måste släppa in. Men jag tänkte, och du säger ju själv att du gillar att testa nya saker.
Ja, det är.
Så den här står på tur.
Den får marinera lite till.
Men jag tänkte lite när du var inne på läkning. Egen läkning. Vad fick dig att påbörja det? För nu pratar vi nog inte att du ramlade och fick ett skrubbsår. Nej. Och hittade oljor, esoteriska oljor och läkare. Men det är väl lite en inre process här vi pratar om.
Det är både inre och yttre. För ungefär 12 år sedan, mitt liv är väldigt uppdelat i så här, innan för 12 år sedan och efter för 12 år sedan. För det var en jättestor brytpunkt där. Jag träffade en kille som idag är min man. Vi har varit tillsammans i 12 år, och det var liksom, alltså det var typ som att blixten slog ner i mitt liv, alltså på alla möjliga sätt. Så om man börjar med att prata bara rent fysiskt, så ungefär 2 månader in, alltså kanske inte ens 2 månader, 1,5 månad in på vår relation, så började det med att jag fick ett litet munsår, och sen så blev det ett till munsår, och sen så bara blev det som en ögoninfektion, och sen så bara var hela ansiktet fullt av, alltså om du tänker dig en mix mellan finnar, psoriasis, eksem, alltså det var verkligen en, jag har aldrig sett något liknande. Och det hade inte läkarna heller gjort, utan de var så här, ja, vi vet inte riktigt vad det här är, men vi kan erbjuda dem, alltså jag fick alla möjliga kortisonkrämer, så här, ljusterapi på Karolinska, alltså allt. Men summan av det var ändå så här, ja, vi tror att det här är kroniskt och du får lära dig att leva med det. Och jag var 18 år vid den här tidpunkten, så du kan ju tänka dig så här, sista år på gymnasiet och så bara, ja, jag ska lära mig att leva med det här, jag kan liksom inte. Och det, grejen är så här, det är en del av det är ju hur det ser ut, att man liksom, det första man ser när man såg mig var ju så här: oj, hjälp, vad har hänt med henne ungefär. Men en annan del var ju att det gjorde extremt ont, alltså att ha typ så här finnar som är liksom akne, alltså du vet, på en nivå som inte bara är en finne, det gör jätteont. Så ja, det var ju den fysiska aspekten som såklart var jättejobbig. Men sen så var det också liksom, jag tror att det som utlöste det här, det var ju, dels gjorde jag en ganska stor kostförändring när jag träffade honom, för att jag slutade i princip röka, dricka, äta kött, alltså allt på så här, ja, men en vecka mer eller mindre. Och ja, efter det så liksom, det började någon form av utrensning för mig, rent fysiskt. Men sen så började det också så här, det var första gången som jag började typ känna efter. Jag liksom öppnade upp emotionellt, och det gjorde ju att det blev liksom på ett helt annat plan. Det blev ju en så här emotionell utrensning verkligen. Och den tror jag nästan var mer, alltså så här, kraftfull och kopplad till de hudproblemen som jag fick. Sen, jag vet inte hur kopplat det är, men sommaren som jag, alltså vi träffades i september, och precis i typ juli, augusti, så hade jag fått en jättestark så här, antibiotikaspruta när jag var utomlands. Så det kan ju också ha liksom bidragit till att mitt immunförsvar var väldigt, väldigt svagt, och ja, men du vet, det, allt hänger ihop.
Ja, nej, men absolut. Det gör.
Så det var liksom, ja, men jag skulle säga både ett emotionellt och ett fysiskt plan, en jättestor liksom händelse i mitt liv. Och där någonstans, i och med att jag inte fick, som jag upplever det, något typ av stöd från läkare eller sjukhus eller liksom vården, så blev det att jag började söka mig till det alternativa. Jag ska bara ta en klunk.
Absolut. Alternativa som i, vad tänkte du då? Utveckla det lite, för alternativ kan ju vara lite olika för alla. Vilken del av det alternativa var du sökte dig till?
Jag skulle säga att jag testade allt. Verkligen allt. Alltså allt ifrån zonterapi till jag har alltid svårt för det ordet, men kinesiologi.
Vissa säger kinesiologi.
Det finns olika uttal. Men det var verkligen, jag skulle säga att jag har testat det mesta. Men alltså, och där är också så här, jag skulle säga att allt det gav resultat, precis som på samma sätt att om jag testade en ny kortisonkräm, så gav det resultat, men ingenting liksom egentligen läkte ut det totalt, utan det var som att så här, alltså framförallt skillnaden mellan det alternativa och medicinen, det var ju att när jag fick en medicin, då kanske jag la på en kortisonkräm eller tog tabletter, och så försvann det helt i en vecka, och sen kom det tillbaka, alltså värre än någonsin. Medan om jag gjorde någonting alternativt, då var det mer att det blev värre direkt, kanske så här en, två veckor efter. Det brukar kallas för först försämring. Och sen så efter de här två veckorna så blev det lite bättre. Så det är väldigt intressant grej med just alltså alternativt och medicin. Att, eller i alla fall enligt min erfarenhet. Liksom. Och sen så, när jag hade gått med det här i, ja, det var nog nästan 2 år. Då var vi av en slump, eller man vill kalla det. Min mans kusin skulle gifta sig, så vi var i Libanon. Och då fick jag kontakt med en så här medicingubbe liksom. Och jag hade så låg, vad ska man säga, mitt hopp var verkligen, alltså, så lågt vid den här tidpunkten, så att jag, alltså, när de presenterade eller så här, bara, du borde träffa den här, alltså jag var inte ens intresserad typ. Alltså, jag var bara så här, okej, jag testar väl liksom. Eller knappt ens det, alltså jag var typ så här, men vad är poängen liksom? Men då var min man så här, men vi måste testa liksom. Och då när jag träffade honom så tittade han bara på mig och så sa han så här, men det här är typ en mix av, jag tror han sa typ psoriasis och eksem. Och jag bara, okej. Vad ska vi göra åt det? Och då var han så här, han tog fram typ en olja, och det här är så roligt, för att än idag har jag ingen aning om vad det är i den här oljan. Och jag önskar så mycket att jag visste. För att det finns ju folk fortfarande som lider av sådana här saker. Liksom. Jag har ju träffat flera. Men den luktade i alla fall typ bränd varmkorv. Och så sa han så här, du ska smörja in dig med den här i 3 månader. Och även om du blir bättre så måste du fortsätta behandlingen. Och jag var så här, ja okej, okay, testade. Och det, alltså det här var så här, det var så sjukt för att som sagt, jag hade jättelåg alltså motivation, jag hade inget hopp, allting var bara så här, typ mitt liv är kört liksom. Och så började jag med den här behandlingen och bara typ första dagen redan märkte jag skillnad. Men 3-4 dagar in på det här och då har jag gått i 2 år med de här problemen. Så efter några dagar så var det helt borta. Och efter typ en vecka, alltså då kunde man inte ens se att jag hade haft några hudproblem. Alltså Nej. Det var inga är ingenting. Och jag bara, alltså det här är typ helt otroligt. Det är liksom, alltså det är så, och också när man har gått med någonting så länge, det är svårt att beskriva.
Det förstår känslan. Jag, verkligen. Mm. Så det är alltså, det man behöver är en olja som luktar bränd varmkorv. Ja. Och då är man safe.
Exakt.
Men alltså, så det här bara, det kom? Det dök bara upp?
Det var divine. Alltså det var ju sent, såklart. Mm. Enligt mig. Alltså jag, och det är inte så här. För mig, jag tror jättemycket på att vi får alltså så här, gåvor, eller vad man ska säga det, från vad man nu vill kalla det eller tro på. Men att det sker liksom kommunikation hela tiden. Och jag menar, jag hade ju lika gärna kunnat välja att bara så här, skita i det där och bara nej, jag vet att det är kört. Liksom. Mm. Så att, för mig var det jättemycket så här, ja, men en läxa i att verkligen våga tro på det som man inte kanske... Ja, har trott på, eller liksom inte kan förklara.
Men är det inte lite det också, att när, jag menar, nu hade ju du testat det mesta, det hade du gjort, och då är det klart att när hoppet håller på att dör, då finns det ju ingenting att förlora. Och då är man ju
också.
Kanske också redo att testa någonting som vissa kanske då anser kontroversiellt, men fan om någon ger en olja, det är så, okej, men jag bara ska smörja in mig med den, så vad kan hända? I värsta fall går det inte bort.
Nej, men, ja, verkligen. Nej, men det är så.
Och nu funkade det ju, men det, ja, det är helt otroligt.
Det är helt otroligt.
Du har aldrig kommit tillbaka.
Nej, men det är faktiskt väldigt intressant fråga. För att jag har aldrig haft någonting liksom, som ens påminner om det. Men igår, alltså helt otroligt, igår så fick jag någonting. Jag har faktiskt det här precis under ögat.
Ja,
som påminner jättelite. Alltså det är ju väldigt liten yta. Mm. Men som påminner, det är lite samma karaktär som det jag hade liksom i hela ansiktet. Hela halsen, armarna, knävecken. Alltså jag hade det överallt. Men nu pratar vi om att det här är typ så här 2 millimeter liksom under mitt öga. Och det, jag är inte orolig, men jag märkte att när jag såg det i spegeln, alltså igår, så väckte det verkligen en så här, tänk om det kommer tillbaka. Alltså det är så mycket rädsla och så här panik kopplat till den tiden, som jag såklart inte är i kontakt med annars. Så där fick jag verkligen sätta mig och andas och bara, okej. Okay. Allt är liksom lugnt. Kommer jag tillbaka så kommer jag kunna fixa det på något sätt. Jag är liksom, vad ska man säga? Jag har andra redskap idag, tror jag, än vad jag hade då. Och ja, jag vet inte riktigt varför det dyker upp nu under mitt öga. Mm. men jag, ja, jag gissar att det kommer försvinna.
Det kommer det. Mm. Jag tror det.
Jag tror också det, jag hoppas det.
Men jag tänkte, i hela den här situationen som uppstod för dig då, med allt det yttre som påverkar, det kan vara helt jobbigt när det yttre påverkar oss. Alltså att man får då finnar eller akne eller vad det nu är, någonting som är påfrestande för väldigt, väldigt många. Och det är inte så konstigt kanske.
Nej.
Det första man ser är en persons ansikte, och det är där vi utgår ifrån, och det är väl det första man i alla fall vill kanske ha liksom fräsch. Hur fick du jobba med det liksom ur ett mentalt perspektiv?
Det var jätte, alltså så här, jag kommer ihåg att jag visste faktiskt inte, för min, jag har aldrig haft finnar eller så i tonåren, alltså kanske någon liten så här, men det har aldrig varit något problem. Så jag hade heller ingen koppling riktigt till. Jag kommer ihåg att så här, om jag såg någon i skolan som hade så här grov akne, så förstod aldrig jag vad den personen gick igenom eller hur det kändes. Eller, utan för mig var det bara så här, men det är lite finnar. Alltså jag liksom, jag la aldrig själv någon värdering i det. Men när jag drabbades av det liksom, på mitt ansikte, alltså det var väldigt, väldigt nedbrytande. Det var liksom, precis som du säger, det första man ser när man ser en människa är ju ansiktet. Och jag kommer också ihåg att så här, för även när jag läkte ut det här, alltså det värsta liksom, med den här korvoljan så kunde det komma tillbaka så här, några finnar liksom. Det var som att det var ändå lite pågående utrensning från insidan. Och när jag fick de finnarna så var det som att jag liksom, och jag kan känna igen det, för ibland får jag munsår också. Mm. Att det är så här, det tar upp typ all mitt fokus.
Ja, men det kan jag förstå.
Så att jag kan inte riktigt. Och det är såklart enda sättet att jobba med det för mig är ju att så här, okej, det är bara ett munsår. Eller det är bara en finne. Det är liksom inte hela världen. Även om det känns så. Men lite det här, tro inte på allt du tänker.
Nej, men verkligen. Och det gör vi gärna. Vi vill ju gärna tro på allt vi tänker. Egot kommer in och spökar och börjar pocka på vår uppmärksamhet. Och så börjar vi bygga upp de här fantasierna. Och de fantasierna känns otroligt rimliga och logiska.
Ja,
när
verkligen.
Man sitter där och spinner på dem. Men det betyder ju också att du har verkligen fått vara tvungen att jobba med,
ja,
med
verkligen.
Den rösten också.
Och jag kommer inte riktigt ihåg när det var. Men, ja, men typ så här 10 år sedan skulle jag gissa. Så började jag yoga mycket. Alltså yogade varje dag, varje morgon, och det såklart alltså gjorde ju det alltså så allting är en resa, och för mig har det varit resan har handlat väldigt mycket om att som jag sa så här, det finns ett före och ett efter, och när jag tittar på hur jag levde före de här 12 åren så var det väldigt, alltså jag var väldigt avstängd, jag var liksom alltså så här, jag var fysiskt närvarande. Men jag var alltid någon annanstans liksom, mentalt och väldigt bortkopplad känslomässigt. Så att yogan, alltså att, nu ska inte jag säga att jag är värsta meditatören. Mm. Men liksom att få en ökad medvetenhet. Alltså vara mer närvarande i min kropp. Och det behöver man inte meditera för att vara. Man kan ju vara närvarande alltså bara som att sitta här och prata. Mm. Så att det har varit en jättestor övning för mig att vara närvarande.
När insåg du att du inte var närvarande?
Hur? När jag träffade min man.
Är det så?
Han bara, alltså du, vart är du? Ja. Ja, men verkligen. Det var, men också tror jag för att så här, man formas ju väldigt mycket av sin omgivning. Mm. Och alla, alltså sen jag tittar på typ min familje konstruktion och typ sen nästan alla i min släkt, att det är så här, det är lite som en kanske sjukdom som går i släkten, att man är inte liksom så närvarande.
Så det kommer från uppfostran kanske, eller?
Ja, väldigt mycket tror jag. Och också så här, utan att hänga ut någon, men så här, om man har till exempel en förälder som missbrukar, då är, alltså det i sig är ju att vara, alltså att fly, att inte vara närvarande. Och det tror jag, alltså det gjorde att så här, när jag växte upp så blev jag ju aldrig speglad i att jag är frånvarande, för att alla runt mig var mer eller mindre frånvarande. Mm. Men när jag träffade någon som också var så här, inte hade känt mig sedan innan och liksom, jag tror så här, såg mig på ett nytt sätt, då blev det väldigt tydligt för mig att så här, okej, jag är inte närvarande, jag är inte, det här är inte normalt liksom. Men samtidigt så här, på ett kärleksfullt sätt kunde liksom hjälpa, eller så här, jag tror att det handlar också om att våga vara närvarande.
Nej, men verkligen, och jag kan ju tänka mig, det blir en insikt, och det är inte alla som vill se det heller.
Nej.
Det finns ju de som du hade lika gärna kunnat fått höra att du inte är närvarande och inte velat ta emot det.
Mm.
Och bara, det är jag. Mm. Det är ungefär som när man säger till en stressad person, du är stressad, och den blir skitarg istället och tycker att jag är inte stressad. Jag är inte stressad alls. Jag är inte stressad, fattar du? Så måste göra det. Och bara fortsätter i sin stress.
Jag har definitivt haft de stunderna också. Ja.
Okay.
Det har varit en lång process. Men, och de första åren såklart var ju... Och det är så himla jobbigt också att bli närvarande. Det är jättejobbigt. Alltså, när man har levt ett helt liv, eller ett helt liv, jag var 18 år. Men när man har levt liksom hela sitt liv i ett så här, väldigt frånvarande tillstånd, då blir man ganska så här, det är så jäkla läskigt att känna saker, och det är så, alltså så här, mentalt jobbigt att typ bara ens hänga med. Jag kommer ihåg att så här, när jag satt i skolan, jag har liksom aldrig varit närvarande. Alla mina utvecklingssamtal så var lärarna så här, ja, hon typ sitter och så här, gör 1000 små liksom lappar av ett papper. Alltså jag satt och bara rev sönder papper. Alltså det är liksom, Jag var verkligen bara någon annanstans.
Mm.
Allting, alltså verkligen allt för att slippa vara där mentalt.
Du flydde nuet.
Ja, verkligen. Mm. Och det, alltså det är ju en, det är ongoing. Alltså det är så här, jag kan ju märka det idag också. att jag typ sitter och kollar på en serie och bara så här, vill bara ta upp mobilen. Och det här är såklart inte unikt för mig, men jag tror att det är viktigt för mig att fortsätta öva på det. För jag har väldigt lätt också att när det blir jobbigt att checka ut, eller ja, men så här, flyktbeteenden, verkligen.
Vad har du mer för flyktbeteende? Tänkte du har nämnt mobilen, finns det någonting mer som du gör när det blir jobbigt?
Ja, men mat, absolut. Jag skulle säga att alltså, om man ska prata om typ missbruk, så när jag var i tonåren, så jag skulle inte säga att så här, jag hade alkoholproblem, men jag kan absolut se att det hade kunnat utvecklas till det om jag inte hade liksom, vad ska man säga, tagit en annan riktning i livet. Men det missbruket som jag ändå, som har följt med mig, alltså ända sedan jag var liten tills idag till viss del, alltså jag känner att jag jobbar ju så aktivt med det, och jag jobbar ju med att coacha andra och så att jag har ju väldigt stor, vad ska man säga, jag har många verktyg och jag har väldigt många liksom sätt att jobba med det på, så att det är inte ett problem för mig idag, men det är definitivt det missbruket som har liksom följt med mig alltid i livet.
När började det?
Det började faktiskt min farmor är ju från Portugal. Så det började en sommar när jag var där. Och det är jättetydligt minne för mig hur vi, där är det väldigt mycket en kultur att så här, man ska äta och man ska liksom man ska, de är så rädda för, och framförallt min farmor, för hon var alltså extremt fattiga när de var små, så att liksom, hon kommer från fattigdom, och för henne är så här, att ha mat, att ha råd att äta är, alltså det är så viktigt, och att ett barn äter och gärna överäter, det är något positivt liksom.
Ja, lite snurrigt där, men ja.
Ja, och där blev det ju, för mig var det så här, jag kunde ju sitta vid matbordet och känna att så här, jag är mätt och vill inte äta mer, men då var liksom bemötandet var alltid så här, men ät lite till så får du dessert, och då var, men dessert vill man ju verkligen ha. Så då åt jag upp, och sen åt jag dessert på det, och då vänjer man sig, man lär, alltså både magen och alltså det blir så här, man kopplar bort från det liksom, kroppen har ju signaler, nu är du mätt, nu räcker det. Och när man går förbi den punkten, då är det lite som att man säger till kroppen att den här signalen är inte värd någonting, så att du kan sluta och signalera att du är mätt. Och det gjorde min kropp ganska tidigt. Och sen så såklart blev det ju också, alltså, tröstbeteenden på det. Mat har alltid varit så här, det första jag går till när jag känner att jag inte har kontroll. Det har jag märkt jättemycket, alltså så här, kanske de senaste 5 åren. Det är så här, nästan den sista lilla grejen som jag har kopplat till mat faktiskt. Att om någon utanför mig mår väldigt dåligt, där jag känner att jag kan inte göra någonting, då, alltså, jag vill bara proppa i mig.
Vad är det som gör att du känner det? Vad är det som gör att du känner att du behöver proppa i dig i den stunden? Jag förstår ju att det är en bedövning, men nu försöker jag liksom gå lite djupare än bara att så här bedöva mig.
Jag tror att det handlar jättemycket om att vara, för min del, alltså, det låter fel att säga att man är uppfostrad, men det är faktiskt nästan som att jag kan känna att jag har uppfostrats till att vara medberoende. Så att när mina, alltså som sagt, jag vill inte hänga ut någon, men när en eller båda mina föräldrar har mått dåligt, så har jag liksom känt att det är mitt ansvar. Och det här är ju såklart inte någon som gör medvetet, men efter många år av terapi så har jag ju förstått att så här, jag har ju, alltså sen jag var jätteliten, känt ansvar för mina föräldrars mående. Och det gör att så här, om min partner mår dåligt, så tror jag fortfarande än idag, liksom, snart 30 år gammal, att det här är mitt jobb att fixa. Eller det här är mitt ansvar liksom. Och det triggar ju för mig den här känslan av liksom, jag har ingen kontroll. För sanningen är ju att ingen kan påverka någon annans mående. Alltså, ingen kan förändra. Man måste göra det själv. Och jag tror att när det kommer till mig själv, så vet jag det till 100%. Alltså på alla plan liksom. Men när det kommer till, ja, men när det kommer till liksom andra människor, jag kan tänka mig, nu har inte jag barn, men om jag skulle ha ett barn kan jag tänka mig att det skulle vara samma grej, att det liksom, det triggas igång någonting djupt inom en som bara blir så här, det är liksom inte, det handlar inte om att man kan tänka något nytt, utan det sitter så djupt rotat.
Är du ensam barn?
Nej,
du är inte det.
Jättemånga syskon.
Okej, så det låter lite som att du har blivit tvungen att vara förälder.
Men jag är äldst.
Barn.
Ja, jag är
det är
äldst.
Det du är äldst, då. Mm. Det kan vara därför.
Mm.
Det finns ingen som skyddade dig.
Nej.
Så du var tvungen att skydda de andra.
Ja, dels det. Jag var ju väldigt mycket så här mini-mamma till mina syskon. Men sen så var jag också... jag fick väldigt tidigt en så här roll av att... Alltså jag var... Typ om jag kollar på bilder från när jag var liten. Alltså jag kan ju se att jag var jättesöt. Alltså du vet så här... Ja, men en liten så här... Som en gullig nallebjörn liksom. Och min personlighet var så mycket pleaser. Alltså jag ville aldrig vara till besvär. Jag var så här, jag kunde typ sitta i bilen och vara så här kissnödig i flera timmar för att jag inte ville säga att jag ville gå. Alltså du vet, så knäppa grejer att man liksom bara totalt så här förintar sig själv på behov för att inte vara jobbig.
Mm.
Och att det kan komma så tidigt, det är ju, ja,
allting har ju med uppfostran att göra, och just som du säger det här med att vara medberoende, det sätter ju definitivt sina präglar, och det låter ju precis så här då som att du, ja, ville vara både föräldrar och kanske dina syskon, och vara åt dina, även åt dina föräldrar,
ja,
att vara där och skydda. Och maten för dig har ju blivit en annan typ av beroende, vilket är jättevanligt. Och det här, jag tror att många tror att det bara är alkohol eller droger, men det kan manifestera sig vad som helst. Jag vet inte om du känner till Gabor Mate.
Jag älskar honom.
Men han är superbra, han trycker verkligen på det att det är egentligen allt. Det kan vara mat, det kan vara shopping, det kan vara sex, det kan vara gambling. Det spelar liksom ingen roll. Det är så fort du behöver placera, liksom, lägga in någonting för att stjäla dina tankar från något annat. Och mat är väldigt, väldigt vanligt att man söker sig till.
Ja, och som du sa, han fokuserar ju väldigt mycket på just mat. Jag kan ibland känna att det är fel också att kalla det för matmissbruk, för jag tror att det handlar mer om ätmissbruk. Alltså, det handlar inte om maten egentligen. Alltså, det handlar ju om ätandet. Och vi kan ha så mycket olika vägar att röra oss kring ätandet. Det kan handla om att sluta äta, det kan handla om att äta på ett visst sätt, det kan handla om att liksom äta, ibland kan det ju vara ett riktigt liksom, ja, men typ sockerberoende, säger vi, då är det ju väldigt kopplat till en viss typ av mat, men enligt, eller så här, det jag har märkt är ju att vi har, och väldigt många människor som kanske tror att de har en helt normal eller sund relation till mat, faktiskt inte har det. Och det finns så mycket där. Alltså det är hur vi, det är väldigt tätt kopplat, tror jag, till vårt känsloliv, liksom hur vi hanterar känslor och
När du går in på det lite, så kan du utveckla det lite mer med att just maten i känsloperspektiv. På vilket sätt då, och vad möter du för problem när folk söks till dig?
Jättebra fråga. Till mig kommer ju väldigt, i och med att jag, alltså det är ju så roligt när man hittar på sina egna så här titlar eller vad man jobbar med, men jag kallar ju mig för holistisk hälsocoach. Så till mig kommer ju väldigt många personer som redan har en idé, eller kanske bara en instinkt till att så här, men det här har mer att göra. Det här har med mer att göra än bara maten. Det här handlar inte bara om liksom att om jag tar bort allt socker så löser sig alla mina problem. Utan de har ju någonstans öppnat upp för att det här kanske är kopplat till det som vi pratar om nu. Att jag har en dålig relation till min pappa, eller jag är olycklig på jobbet. Alltså det kan vara så mycket. Så att de har ju på något sätt öppnat upp för det här holistiska perspektivet. Och det är ju det som jag känner att så här, jag tycker det är helt ointressant egentligen att jobba med människor utan det perspektivet. För mig så är vi, alltså vi är hela människor. Vi lever hela liv. Vi kan inte liksom gå in och bara så här, men nu sätter jag dig på den här dieten och då kommer du liksom, då kommer allt lösa sig. För att det är en jättekortsiktig lösning, och det är klart att man kanske tror att man har ett så här, en vilja att få ett visst resultat, typ, men om jag bara går ner x antal kilo, eller om jag bara blir mer vältränad så kommer jag liksom träffa partnern i mitt liv och då kommer jag känna mig älskad och då är allting löst liksom. Men ofta så är det inte, det löser liksom inga problem. Även om vi får det vi kanske tror att vi vill ha, så blir det oftast att så här, aha, men sen träffar man den där partnern och sen så märker man att jag kan ju inte känna mig älskad, för att det är liksom, det är kopplat till det som var innan, att så här, jaha, jag var tvungen att gå ner 10 kilo för att känna att jag förtjänade kärlek. Men det är där problemet sitter.
Mm. Jag håller med till 100%. Det holistiska tänket är förlorat. Mm. Jag tror Paul Check som säger det, att vi har en expert för knän, vi har en expert för handen, vi har en expert för en armbåge, men det är ingen som tittar på helheten. Och Det saknas. Jag tycker att där är vi lite förlorade just nu. Man tittar bara
förutom
på det specifika problemet.
Erik Hemmingsson.
Ja, jo.
Han, som du också vet, exakt, jag har haft i podden.
Exakt. Ja, han har varit med 3 gånger till och med.
Ja, vi, fantastiskt.
Ja, men vi har väldigt kul när vi pratar. Mm. Nej, men, och det är såklart, folket finns där ute. Jag ser inte att de inte existerar. Du är ju en av dem, uppenbarligen. Så. Ja. Men jag menar bara att det är väldigt vanligt. Och jag tror att söker man sig till den vanliga vården, då går man istället in i att du behöver gå till den här specialisten, du behöver prata med den på grund av det här. Och då blir det här att här får du ett schema och så följer du det. Men det är sällan folk kanske frågar, hur mår du?
Ja.
Att verkligen gå in på det och verkligen fråga personen, vad händer egentligen? Och det är det där som jag tycker att folk, vi behöver koppla ihop det lite mer kanske här i västvärlden. Då vill man istället bara se det som alternativ medicin.
Mm.
Jag hade ju problem med knät och får en kortisonspruta bara sådär, boom, in. Och så säger jag det, ja, men jag ska dra till naprapat och kolla. Ja, om du vill kasta pengarna i sjön, då går du dit. Om du vill ha hjälp, då kommer du hit. Jag bara, men vad fan har du gjort? Jag sa, jag har ont, du kör in en kortisonspruta utan en extra fråga. Och så ska jag bara gå hem.
Ja.
Kortisonsprutan gjorde ingenting.
Nej.
Jag fick fett ont i knät i 2 dagar. Sen kändes det typ lugnt. Men den hjälpte ju inte något. I slutet av dagen så hjälpte den ju ingenting. Utan det var ju först när jag började hitta de riktiga problemen.
Precis.
Då kunde jag lösa mitt knä.
Och när vi pratar om knän, så kan det ju ibland vara så att läkarna, alltså så här, vad ska man säga, kan försvara det med att ja, men om du gör en operation så kommer du i alla fall, ja, men du vet, de har sina argument till att det måste vara så och deras sätt är rätt. Men när vi pratar om till exempel missbruk, där har, alltså där är det ju, finns det ju svart på vitt. Det är personerna som lider av missbruk i Sverige får ingen hjälp, och det är för att missbruksproblem är ju så komplext. Det handlar, ofta så är det ju så här, jag vet att jag såg en dokumentär om en tjej, jag tror att hon heter Sanne, och hennes mamma, de var med i den här dokumentären, och hon hade liksom missbruksproblem, alkoholism, ätstörningar, alltså nu minns jag inte exakt, men det var liksom grej på grej på grej, och hon bara så här slussas vidare, alltså ätstörningscentrum, beroendecentrum, vårdcentralen, bla bla bla, alltså du vet, så här, fram och tillbaka, för ingen kan ta ansvar för problemet, för det här, det är ingen som har den fulla kompetensen och kan, som du säger, sätta sig ner med henne och bara så här, hur mår du, vad har du varit med om, varför gör du det här mot henne? Alltså det är så här, det är ingen som vill ta det ansvaret, och då faller ju personerna mellan stolarna, och det är därför vi ser, alltså nu är vi här på Söder, det är bara att gå till Mariatorget. Det finns gott om personer som mår riktigt, riktigt dåligt.
Ja, Gabor Matte tar ju upp det här väldigt mycket, och han lyfter ju också det att alla han har pratat med, han jobbar ju då i Vancouver på det mest drabbade området där. Jag har varit där faktiskt när jag var i Vancouver, bara har gått förbi det här stället. Det är ju liksom ett grovt drog, vad ska man säga, missbrukande människor som är där. Det är ju folk som lever på gatan och det är verkligen misärens liv. Men han säger ju att alla han har pratat med, mer eller mindre allihop, har ju råkat ut för någon form av sexuell trauma som barn. Alla har grovt trauma från barndomen. Och det här tycker jag är väl det största missförståndet när man då ska propagera för varför droger är dåligt, är att om du gör det här så blir du narkoman, vilket nödvändigtvis inte behöver stämma, utan oftast är det ju de som gör att du antingen blir grovt alkoholiserad eller grovt missbrukare, så är det för att du vill tysta någonting.
Yeah.
Du vill få din inre rösen att vara tyst en stund, och det är därför folk kan gå ut och kröka varenda helg men sen leva ett helt normalt liv, men sen har du de som krökar och kan aldrig mer leva ett normalt liv.
Nej.
Men det är ju det finns en orsak någonstans där i bakgrunden, finns det någonting, och jag tror att vi har jobbat väldigt fel här i västvärlden i många, många år med att man ser bara drogen i sig som det största problemet, men man glömmer att även där titta på människan.
Ja.
Jag läste till exempel Magnus Lintons bok Knark, där han tar upp allt det här, hur fel hela systemet funkar i Sverige. Och där går de in på det också, att det är en återberättande historia av en tjej då, som börjar få ett missbruksproblem och söker hjälp, men då är hon inte tillräckligt missbrukare för att få rätt hjälp, och hon söker hjälpen flera gånger, hon får inte det här metadonet, men till slut så slutar det med att hon börjar prostituera sig, hon börjar begå brott, och hennes drogmissbruk blir bara värre och värre och värre, men till slut så är det en läkare som skiter i allting och ger henne rätt hjälp. För det är typ som att du måste hamna på steg 5 för att då överhuvudtaget få terapi. Det är, när man läser det så blir man bara, snälla, men, hjälp dem va?
Ja, och det du tar upp nu, det gäller faktiskt, alltså ur mitt perspektiv, så som jag ser det, så gäller ju det hela sjukvården i stort. För att, och verkligen om vi pratar om ätstörningar, för där är det också väldigt mycket så här, väger du inte under en viss, vikt, och spyr du inte, gör du inte de här sakerna, då faller du i den här mellankategorin, och då får du i princip ingen hjälp. Så där gäller det ju i allra högsta grad. Men också när vi pratar om, jag har ju jätteintressanta gäster i min podd, men framförallt när jag pratar med en gäst som, jag måste bara komma på namnet, Peter Ljungsberg, som jobbar mycket med Ayurveda. Han berättar ju om det här med att liksom, I väst så har vi ett sjuksystem, eller ett vårdsystem, där vi bara egentligen vårdar människor när de är i steg 5. Mm. Så av 5 steg, där liksom steg 1 säger vi är frisk, steg 2 är liksom det börjar bildas lite så här gifter, säger vi, i kroppen. Steg 3 är där det börjar liksom stagnera, det börjar bli stopp i systemet, man kan inte längre liksom göra rent kroppen som man ska. Steg 4, det är liksom där vi börjar utveckla sjukdomar. Och steg 5 är liksom så här, terminal, du är liksom, det är point of no return. Och det är steg 4 och 5 som vi idag i Sverige behandlar folk. Kommer du in med ett problem som är lite det som du pratar om i ditt knä, det är ju förmodligen någon av de tidigare stegen. Och absolut, då får du ingen hjälp. Alltså, då är det bara så här, plåster på såren, här har du en spruta. Liksom.
Jag fick spruta, jag fick röntga benet, jag fick ultraljuda benet, och så fick jag tjata och tjata, och till slut fick jag en magnetröntgen. Uh-huh. Det var en lång process av verkligen tjat, för jag var tvungen att veta om någonting var paj. Nu var det inte det, men jag hade symptom. Men sen var det ju för att min symptom kom ju från andra hörn, att jag hade massa låsningar och spänningar, och jag hade vätskefyllt i en sena. Mm. Och tendinos i en annan. Och det är klart att jag kommer få smärtor i knät. Men de svaren kom ju fram först när magnetröntgen kom in. Mm. Och sen har jag då kunnat behandla och börja jobba med det. Men vad fan. Nej, det är skitsvårt. Här är det. Det gäller att tjata till. Och jag förstår ju också att det går inte bara att slänga in vem som helst i magnetröntgen. Jag fattar det liksom. Mm. Men det jobbiga är ju när man får gå in ihärdigt och tjata. De ville hellre göra en titthåls... gå in och göra titthål än att magnetrönka. Och det säger jag tvärning till. Jag bara... inget ingrepp, utan först magnetröntgen, sen ingrepp. Men jag vill inte göra ingrepp för att veta om vi ska göra ett ingrepp till.
Nej.
Jag bara, det händer inte liksom. Ni sätter inte in en skalpell i mig innan det.
Nej.
Och ja, läkaren lyssnade, och till slut så fick jag min magnetröntgen. Men det är jättesnurrigt. Vården här är väldigt, väldigt snurrig. Och jag kan bli frustrerad när det sen ska kritiseras om det som de då kallar alternativ vård. Men man får inte glömma heller att sjukhuset, om vi backar bandet till om det är någonstans mellan 50- och 70-talet. Känner du till mannen med ishackan?
Nej.
Nej, det här var en välmeriterad läkare som hade den bästa lösningen på att bota folk från deras så kallade, vad ska man säga, psykiska problem.
Ja.
Ishackan är då en lång pigg i princip, som man håller i, så det ser ut som en hacka, så att man har fingrarna i hackan. Så det du gör är att du sticker in ishackan i ögat, rakt in, och så drar du upp och så drar du ner och så drar du ut den igen, och så är personen halvt lobotomerad och i princip botad. Och det här körde han på hela tiden. Han har till och med gjort de här ingreppen i tv. De har tv-sänds för att det här var liksom the shit. Ishackan var grejer. Så här botade vi folk med mentala problem. Och han ska tydligen ha gjort det på någon så här filmstjärna, en kvinna, som var verkligen en uprising filmstjärna, men hon mådde dåligt.
Är det här i Sverige?
Nej, det här är USA.
Det här är USA.
Han har gjort det på henne, och hon blev helt lobotomerad och var helt förstörd. Men han fortsatte ända in i graven och envisas med att nej, men det här är bra. Det här är bra. Och det är läkarvården. Mm. Men sen om någon då säger, du, va, fick du en olja som luktade varmkorv? Nej. Låt mig bara köra in den här ishackan och skära av några strängar i din hjärna så ska allt bli bra.
Ja, men alltså så här. Om vi tar det här exemplet, ishackan, det är klart att alla som hör på det nu kommer tänka så här, men gud vad hemskt, det låter ju helt vidrigt. Men jämför det med all medicin som skrivs ut.
Ja, jo, det är helt
vad är skillnaden? Mm. Alltså det är självklart att det är mer aggressivt att trycka in en ishacka i någons öga. Mm. Men effekten som du får av det, att någon blir typ helt lobotomerad, är in kontakt med sig själv, kan inte tänka klart. Alltså det är jättemycket samma sak egentligen som händer med folk som får antideppmedicin och liksom allt möjligt. Sen vet jag ska inte försöka, eller så här, jag ska inte trampa någon på tårna, för jag har vänner som går på antideppmedicin. Jag vet att folk, det finns människor som känner att så här, de klarar sig inte utan det. Men om jag ska vara lite kaxig då, så kan jag väl säga att så här, enligt mig så tror ju jag att det finns sätt att må bra och det finns sätt att läka, och precis som att vi kan läka, vår kropp vill själv läka, så tror jag också att vårt sinne och våra känslor och vår själ vill själv läka.
Absolut, och det är som med allt, alla är vi unika individer. Det finns inte en diet som funkar för alla, det finns inte en tablett som funkar för alla. Den kommer funka för vissa, det kanske är en misär för andra. Samma med kost.
Ja.
Det finns en kost som funkar för dig och den kanske inte funkar för mig. Min mage kanske krackelerar totalt, du mår som liksom helt prima utav det.
Pratar vi vegankost nu?
Ja, men det blir så, vegan mot korn. Alltså, och det är ju lite lustigt, men jag tror där glömmer folk också att det finns inte en fix för alla. Och jag tror att vi måste förstå det direkt. Det som funkar för dig behöver inte funka för mig. Det kanske gör det.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Men det behöver inte göra det. Och speciellt med piller, alltså det finns de som du säger som mår jättebra på det här och det finns de som blir ännu sämre.
Men det där,
det är
ju jätteroligt.
Det är en sån rustig balansgång.
Om jag får då fråga dig, när du säger så här, det finns folk som mår jättebra på det här, det tror inte jag på.
Nej, jag talar inte ur egen erfarenhet. Jag bara säger att det finns säkert de som mår väldigt bra på det, men jag är ju kritisk mot att den typen av medicament som delas ut, det är det som stänger ditt sinne.
Ja.
Alla medicament som är olagliga är de som öppnar ditt sinne, och det börjar tittas mer på dem. Jag har haft 3 gånger tror jag tagit upp ämnet i podden där det är forskningsbakgrund, och det har en mycket bättre effekt. Men man har ju lagt under kategorin livsfarligt knark, du blir helt sjuk i huvudet. Idag tittar vi på till exempel psykedelia, jag pratar om det är någon som inte förstår det. Idag när man tittar på det så börjar man se det ur ett nytt perspektiv, att det fan med hjälper. De gjorde ett test med svamp, var det, eller om det var svampextrakt, sak samma. Då hade de haft folk som var behandlingsresistenta. Det var en liten grupp, vi säger att det var 10 pers i den gruppen. Den hade effekt på alla. Alla fick effekt. Effekten varade bara olika tid. En kanske mådde bättre i en vecka. Någon kanske mådde bättre i ett halvår. Det var väldigt individbaserat. De har gjort om det testet på större grupper och haft samma effekt. Men tiden varierar även där. Problemet med de här personerna nu som får det här är att när testet är klart, då får de det inte igen. Och det upplever ju de som frustrerande, för att de mår bra.
Ja,
de har mått
klart.
Bra, de har fått kontakt med sina känslor. Men självklart, om vi har ett huvud som spinner och så väljer vi stäng det här. Det är lite som jag satt och pratade om det precis när jag poddade här innan. gråt eller känslor. Om du inte pratar, då stänger du in. Om du inte gråter, stänger du in. Om du då har tankar som du blockerar med medicin, men då stänger du för fan en jävla hjärndörr för dem. De kommer alltid ligga där. Jag håller med dig. Vi måste våga blicka inåt eller jobba med vårt inre. Men det är inte alla som vågar det, och då är det lättare att säga, vänta, kan jag inte ta en tablett?
Precis, för det handlar ju också om att alla människor har inte ett supportsystem i sitt liv. Alltså människor runt omkring sig som kan ta samtalen, som finns där. Alltså både rent fysiskt finns där, men också mentalt och känslomässigt. Det är otroligt få, alltså såklart beroende på vilka kretsar man umgås. Men jag skulle säga, om man tänker så här, vanlig Svensson, det är inte så många som klarar av att alltså hålla space för en person som mår riktigt dåligt och låta den på något sätt gå igenom det jobbiga utan att man så här, försöker skynda på det eller försöker få den att sluta må dåligt. Alltså vi har ju så mycket så här, så fort någon mår dåligt så vill vi bara, alltså hur ofta säger inte folk till småbarn, sluta gråt eller typ ta en klubba. Så här, att man liksom vill, man ger dem ofta mat, sötsaker, godis, för att inte vara ledsna, för att ta bort fokus från en känsla. Och som jag ser det så är känslor bara kommunikation. Så att om ett barn är ledsen så finns det någonting att lära sig av det. Sen behöver det inte alltid vara superseriösa eller så här djupa saker. Det kan ibland bara vara att det här barnet vill bli sedd och ha uppmärksamhet i 2 minuter.
Alltså det är så roligt när du säger det här, för igår när jag, precis när jag kommer hem, så utanför där jag ska gå in så är det en liten flicka som står och gråter, och mamman står 10 meter bort och ropar kom.
Yeah.
Och hon vänder sig in mot väggen och fortsätter gråta. Hon vill ju ha uppmärksamhet som sin mamma. Och det här är då lustigt nog precis utanför där jag bor, så även när jag kommer in hem så hör jag ju hur den här lilla flickan står och gråter. Jag kunde nästan bli irriterad på den här mamman, att så här, jag förstår poängen du vill göra, men den här lilla flickan är 4 år och just nu känner hon sig bara övergiven. Släpp din stolthet och gå fram. Ta henne bara. Liksom, sluta leka att hon ska lära sig någon form av läxa. För där överger du henne.
Har du barn?
Nej.
Nej, inte jag heller. Jag tycker det här är jätteintressant, för att jag märker att jag ofta inte vågar riktigt prata om så här, barn och typ barnuppfostran och så, för att det känns som att det finns en lite så här, vad ska man säga, stämning, eller så här allmänt att folk är så här, om du inte har barn ska du inte uttala dig. Kan du känna igen det?
Ja, jag tror att i vissa instanser tror jag skiter i det, för alla föräldrar gör ändå inte rätt och alla föräldrar har olika åsikter om hela den biten. Jag har haft några podden där vi har pratat just om barn, och det har varit, med Gabor Mate tar ju upp det här med att när ett barn gråter, om inte du hämtar den, vad kommer den känna? Jo, övergivenhet. Och det slog mig så mycket, den här ungen gråter ju bara för att hon känner sig övergiven nu. Hon vill få uppmärksamhet av sin mamma, och hennes mamma ger inte henne det.
Nej.
Vad kommer hända i framtiden? Hon kommer veta att gråt kommer aldrig ge henne något. Det här är en traumatisk upplevelse, och jag kunde se den, men hennes mamma var mer, ja, nu ska hon lära sig att det är nog bara att komma. Nu är det inte som att jag pratade med hennes mamma, men jag fattade ju det direkt när jag kommer upp för trappan och ser hon bara, kom nu, kom nu, och så står hon och gråter och morsan går bort så att hon kommer längre och längre bort från den lungan. Men gå bara dit och ta henne. Det är ett barn. Det är
och
ett barn.
Grejen är så här, det är ju en traumatisk upplevelse såklart för det här barnet, och jag tror att ibland tror vi att trauman är mycket större än vad de är. Vi tror att ett trauma är så här, sexuella övergrepp eller liksom.
Ah, nej, det,
men på riktigt, typ att lämna sitt barn på dagis kan ju vara ett trauma. Men både tror jag för barnet och föräldern, och jag tror att vi glömmer kanske ibland hur traumatiskt det kan vara att, alltså så här, nu som sagt är inte jag förälder, men även föräldrar kan ju få trauman av hur de är i liksom samverkan med sina barn. Och det är det jag menar med att säga, jag tror att hela samhället behöver börja bli lite mer holistiskt, och vi behöver börja öppna upp för att prata mer och förstå att så här, vi behöver bli mer mänskliga och våga prata om allt möjligt. Och som jag sa innan, så här, att bara för att man inte har barn så ska man inte liksom inte våga prata om barnuppfostran. Mm. För att det betyder inte att bara för att jag inte har haft barn än, att jag inte vet hur det är att vara ett barn, att jag inte vet hur det är att ha en förälder. Alltså, förstår du vad jag menar? Att liksom...
Jag tror att vi alla kan prata om det, för precis som du säger, vi har alla varit barn en gång i tiden. Vi vet själva vad vi har mått bra och vad vi har mått dåligt av. Mm. Vi har våra är, precis som du säger. Vår barndom kommer att spegla vår liksom, vuxendom, om man nu kan säga så. Ja. Och så är det. Och jag menar, blir du övergiven på det sättet? Men det är ju som själv. Jag sitter ju också med en självrannsakan om min egen barndom, och jag ser ju fler och fler små detaljer ur mitt liv som har präglat mig till den jag är idag.
Mm.
Även i relationer eller i aspekt till att liksom umgås med folk, så till slut ser man att alltså jävlar vad den grejen har påverkat mig otroligt mycket i mitt liv.
Mm.
Så absolut, den här ungen gråter, hennes mamma har gjort henne illa genom det här. Sen förstår jag att det är det här, mamma ska lära någon form av läxa, de ska inte alltid få det exakt som de vill. Jag fattar, liksom. Jag förstår. Och det finns vissa gånger då man kanske måste göra det. Men när jag såg det här och jag går in och jag märker att det här fortsätter i 3 minuter till, då är jag så här, men ge dig bara.
Mm.
Gå bara dit och ta henne därifrån. Liksom, för henne ger du glädje.
Mm.
Och för dig själv, vad gör du? Du sväljer din stolthet i en halv sekund.
Mm.
Alltså... gå bara dit, hjälp den här lilla flickan. Så fan, kanske står och bölar så där var och varannan dag. Vad gör den här tjejen om 20 år?
Hon
kommer ju aldrig ha tillit till någon, eller känslor kommer bli panik för henne. För att återigen står hon utanför den här dörren och är övergiven utav sin mamma.
Mm.
Så jag även om jag inte har barn, så kommer jag ha ganska starka åsikter om vad man,
ja, men det är bra. Jag tycker det är fantastiskt. Och jag tycker det är alltså, just det här med att prata om saker och våga prata om saker, även om folk kanske tycker att man inte har något att komma med eller så här. Det tycker jag är superviktigt.
Jag tycker så här också, jag tror att hör du det här just nu och tar åt dig och blir arg, då får du fråga dig själv som stoicisterna säger, är det sant eller är det bara skitprat? Fråga dig själv varför du blir provocerad av det jag säger. Ställ dig själv frågan, varför blir jag egentligen arg av det Paul säger? Vad är det som speglar i dig? För man väljer att ta åt sig. Så fråga dig själv, är det jag säger sant? Är det därför det gör ont i dig? Eller pratar jag bara massa skit? Om jag pratar skit, då vet jag inte ens varför du tar åt dig.
Ja.
Om det är sant, ja, då har du svaret.
Jag tänker också att, så här, att bli triggad säger ju väldigt mycket mer om oss själva än om personen.
Absolut.
Eller situationen som vi blir triggade av. Sen kan det ju vara olika många steg fram till att förstå liksom själva triggern och vad det är som triggar. Jag kommer ihåg, alltså det har hänt mig så många gånger just med så här, vad ska man säga, teachers inom liksom personlig utveckling, där jag har typ hittat någonting, kollat på en video och bara känt så här, hela kroppen bara så här, jag bara stänga av, vad är det här för jävla idiot liksom. Och sen typ 3 år senare så bara, det här är fan den bästa. Men då var man inte mogen, och då var man liksom inte, eller mogen, men jag var inte mottaglig.
Nej. Nej, men jag tror också att vi vill ta åt oss, vi vill missförstå. Vi vill
triggas.
Ja, vi vill koppla till det här negativa, och där tycker jag ändå på något sätt det stoicisterna gör, det är så bra att fråga dig själv, varför tar du åt dig? Och det här började i att det var en som tyckte då att man ska inte förolämpa varandra.
Mm.
Men en andra menade då att förolämpning, det är något du väljer att bli förolämpad.
Mm.
Du väljer att bli triggad av det här. Det är till exempel som rappare, om de sjunger the N-word, det spelar ingen roll. Men sen var det någon rappare som tog upp en vit tjej och bara, sjung med mig nu, och så började hon sjunga med, och så kommer the N-word. Han bara, stoppa, du kan inte säga. Bro, du tog upp henne på scen. Du säger sjung med mig, hon gjorde det.
Ja, jag
alltså, vad vill du göra för markering? Om du ogillar det här, sluta säga det själv då. Jag har ingen respekt för folk som tycker jag kan säga det här men inte du. För jag hamnade i en sån diskussion med en gång för många år sedan när jag poddade. Och då hade vi skämtat lite om hashtaggen Homo Riots, tror jag det var. Det var århundradets mest harmlösa skämt, och då började en kille förklara för mig hur mycket fel jag gör, att jag kan inte skämta om det här, bla 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 bla. Något år senare startar han en egen podd och han sitter själv och bara drar 10 000 grövre skämt än mig om det. Men han kunde då backa upp det med att han tillhörde ju den här falangen då, så det var okej. Okay.
Mm.
Och han skickade då någon video till mig. Titta på den här komikern som förklarar varför man inte ska skoja om det här. Och då sa jag bara, jag har lyssnat på din podd. Jag har hört er prata.
Mm.
Ni är värre än oss.
Mm.
Ja, men du kan inte rättfärdiga det med att du liksom tillhör det.
Nej.
Det är som att jag ska säga, jag är halvspansk svartskalle, jag bara drar alla blatteskämt jag kan. Sen kommer någon svensk blond kille och bara, du vet, alltså jag har rätt, men du, nej. Alltså, jag tycker inte att man kan gömma sig bakom det. Om du kan skämta om det, då kan du inte kräva att någon annan inte ska. Det är som när folk håller på med cultural appropriation och sa att den här personen skaffade dreads, det är fel. Jag bara, okej. Okay. Är det där, varför ta åt sig? Jag tror att folk får istället börja fråga, varför ta åt sig? Ja. Varför gör vi det? Skit i det bara. Så det, så här, det spelar ingen roll.
Nej.
Är det sant eller är det nonsens? Det är det du får börja fråga sig själv. Är det sant eller är det liksom bara nonsens?
Ja, jag tänker att mina åsikter kring just cultural, alltså det här är ytterligare ett ord som jag tycker är svårt. Cultural appropriation. Nej, men alltså jag tycker det är, jag har jätte svårt att förstå de personerna som ofta drar det kortet. Mm. Så jag tänker att eftersom det här är första gången jag är med i en podd, så tänker jag att för att inte liksom trampa för mycket på tårna, så struntar jag att uttala mig i det. Men jag tycker definitivt att, alltså så här, det är självklart att man måste få göra en typ taco och stoppa in sill i den och tycka att nu är den svensk. Alltså jag tycker det. Jag tycker inte det är att sno från någon. Jag tycker bara det är hela basen av så här kreativt tänkande. Alltså vi måste få använda av liksom olika kulturer utan att bara, det här är en taco från Mexiko men det är sill i från Sverige. Alltså så här, hallå, det blir jättejobbigt.
Nej, men det har hamnat på en, jag tror att allting har gått lite åt ett extremt åt fel håll vad gäller vissa sådana här tankar om cultural appropriation, vad fan är nu en mobal liksom. Det är också det här lite att folk vill gärna försvara någon, och det handlar egentligen inte heller om dem själva. Det var som min kompis hade råkat ut för, han hade skämtat om dvärgar, och då kom en person och frågade, fan du kan inte skämta om dvärgar liksom. Han bara, okej. Han bara, men jag har en polare som är dvärg. Jaha. Alltså, okay. Jag fick det även en gång, jag hade ett stand-up-skämt där jag härmar en gammal gubbe som faktiskt får ett nanbröd i huvudet och ramlar. Och då sa jag det, varför ser det alltid ut som att de ramlar i slow motion, och säger såhär, jag gör en slow motion-effekt. Sen är det en tjej som kommer fram och säger, det var verkligen jättekul, men alltså, det är inte okej det här med att du skämtade om att gubben hade Parkinson. Och då vet jag bara, vänta, hade gubben Parkinson? Jag bara, jag ramlade i slow motion. Jag hade inte ens tänkt att gubben hade Parkinson. Jag gjorde effekten av att han ramlar och så går det lite i så staccato. Men det fick hon till Parkinson.
Och det säger väl någonting om att liksom, tolkningarna har mer med oss att göra än personen.
Absolut.
Som...
Absolut. Allting handlar om hur du väljer att tolka dig själv.
Mm.
Jag satt och läste boken Patient 67 eller 69, Shutter Island. Dennis Lehane. Och i den boken så de uttalar ju då en ord, nu är jag snäll liksom som inte citerar det själv, men de uttalar ju ordet en hela tiden i boken. Jag bara, oh wow, men det återspeglar ju den tiden. Det var ju också så de pratade då.
Mm.
Jag tror att det går inte att backa och gå in och lägga liksom censur på de här sakerna. Eller, alltså, sen säger inte jag, man ska aldrig gå ut avsiktligt för att förolämpa någon annan. Det är en annan femma, men man måste också kunna prata om ämnen och koncept utan att folk sitter och tar illa upp. För där får man verkligen rannsaka sig själv. Vad är det som gör att du tar illa upp? Varför blir du provocerad av den här konversationen? Det var så roligt, jag hade en gäst i podden och vi kom in lite på Jordan B. Peterson och han bara, så du är en Jordan B. Peterson apostel sent för att skydda honom? Jag bara, nej, men han är också en otroligt missförstådd person. Det märks att folk har hört om honom och baserar sin åsikt om det de har hört. Men ingen har lyssnat på han. Jag hade en annan gäst som var så här, gud, den där idioten. Jag bara, har du lyssnat på han? Nej, det har jag i och för sig inte gjort, men jag har ju hört.
Han är inte jättepopulär i Sverige, så kan man säga.
Nej, så det är så här, bara lyssna lite vad han har att säga ibland. Och så här, fråga dig själv, vad är det som gör att du tar åt dig? Vad är det som gör att du tar vissa grejer negativt? Men jag tror att det är lätt. Jag har sagt det flera gånger, det är väldigt enkelt att kräva att världen förändrar sig, men det är väldigt mycket svårare att kräva av sig själv att förändras. Och det finns vi som gör det, typ som du, och liksom man vill blicka in, vem är jag, varför är jag en idiot och varför resonerar jag så här, varför tar jag åt mig av allt det här? Men oftast när vi tar åt oss, det handlar ju om att oftast så är det ju för att det är sant, och sanningen gör ju ont, alltså.
Jag tror att det är bra att vi triggas. Alltså jag tror på riktigt, alltså som, jag vet inte hur du formulerade det, men lite så här, självklart ska vi inte liksom göra någon gå ut för att liksom förolämpa någon. Nej. Eller så, men ibland kan jag också tänka så här, men Fast det är ju en del också av livet.
Mm.
Att ibland så förelämpar vi folk, medvetet eller omedvetet. Och jättemånga gånger så förelämpar vi faktiskt inte folk, men folk blir förolämpade. Och det måste få vara en del av livet liksom.
Ja, det är det. Alltså livet är, jag var på lite om good vibes en gång, men alltså det, mycket av livets förändring baserar sig på skitupplevelser.
Mm.
Det gör de ju. Jag tror att, lite det jag menar med det här, att jag går inte ut med min ond intention att vara provokativ mot någon.
Nej.
Då tycker jag att då gör man fel. Om du kommer hit och det enda är ute efter att liksom trycka ner dig i dojerna, är jag inte en schysst person, då handlar det nog inte längre om att du tar åt dig, utan jag är ju avsiktligt dum.
Mm.
Men att inte ha en sån intention, men någon ändå då vill ta det negativt, där tror jag problemet är, och det är där man får börja ifrågasätta sig själv. Vad är det? Det är typ som när någon frågar, har jag gått upp i vikt? Och det här är då, killar skiter ju i den kommentaren med så här, har jag gått upp i vikt? Ja, men det har du gjort. Ja, fy fan vad dåligt, du tycker jag är fet. Men vänta nu. Du ställde frågan. Jag jobbar ju som PT i 10 år, och för mig, det var inget konstigt att säga att någon varken hade gått upp eller ner. Men får jag frågan, du kommer få ett ärligt svar. Jag baddar aldrig in det i bomull, men jag kommer inte göra det dumt. Men om du säger så här, har jag gått upp 5 kilo, jag får inte på mig de här jeansen. Du kommer ju inte i dem. Alltså, du har ju svaret själv. Men och sen väljer du att du tycker att jag är fet. Och bara, wow, nu får du nog rannsaka dig själv i det här. Du ställer en fråga, jag svarade. Om det svaret inte duger, ställ inte frågan.
Nej.
Men jag kan inte säga, bara, jag kommer inte i de här jeansen. Shit, vad konstigt. De måste ha krympt i tvätten, va? Alltså.
Då kommer det bli att de tyckte av tjejer i alla fall.
Jo, jag vet, så är det ju. Men jag tror också att så fort folk har förstått det har jag varit tydlig med. Att så här, jag kommer inte linda in de här grejerna i bomull alls. Om du ställer den här frågan, du kommer få ett ärligt svar. Om du inte vill ha det ärliga svaret, ställ inte frågan.
Nej.
För jag kommer inte ljuga. Jag funkar inte så. Jag kan inte ljuga.
Precis,
men jag säger det ju inte med en dålig intention heller.
Och där tänker jag också att det kommer in det här med att ha ödmjukhet, för att det vi på något sätt uttrycker. Alltså ibland kan jag känna så här, vissa människor har en väldigt, det är roligt också när man börjar podda så här och träffa väldigt mycket olika människor och gäster, och vissa har ju en väldigt så här, men så här tänker jag och det här är mina upplevelser, och andra bara så här är det. Alltså du vet, och det kan jag tycka, alltså jag kan tycka att det är väldigt charmigt, jag kan tycka att det är, jag förstår att så här, certainty sells, när man har en viss auktoritär ton och när man liksom, man sitter på sanningen. Det gillar folk, för vi känner oss trygga i det.
Mm.
Och som jag sa, jag kan tycka att det är väldigt charmigt och underhållande, och ofta är det också väldigt så här, karismatiska personer. Men det farliga är ju om det är kanske någon som är yngre eller mindre erfaren, som kanske inte kan jättemycket inom hälsa, som sitter och lyssnar på det här. Och så tänker de att så här, men det här är ju den gästen som lät mest säker, så hon eller han sitter förmodligen på sanningen liksom. Så att man får ju också vara noga med att så här, alltså för att ta det tillbaka till ditt exempel, att liksom så här, ja, du har gått upp i vikt så som jag ser det, liksom i mina ögon, så att man ändå har den ödmjukheten för att så här, det här är enligt mig eller min upplevelse, så att det inte bara blir så här, sanningen är att du väger idag.
Jag kommer flyga på crime-dramer här från ingenting, men ändå till precis det du pratar om. För det finns på Netflix, finns något som heter Innocence, om det är Innocent eller Innocence Files.
Ja, det har jag. Och det är då alltså, fel... Jag har inte sett det, men jag har sett liksom... Ja,
det är oskyldigt dömda människor.
Ah.
Där kommer de just in på det här. Men när det kommer upp ett vittne som är då auktoritärt och sitter med en sanning, då kommer juryn köpa det.
Ja.
Även om det är fel. Men om den här personen är auktoritär och säger så här är det, det är så, samma som det här, ser du personen i rummet, det är han som sitter där i blå tröja, boom, det slår hårt. Så att vi vill gärna gå mot det som känns mest trovärdigt och den som säger mest sanningar. Sen tror jag att vi som på något sätt sitter med någon form av sanning, vi vill hålla oss så nära till verkligheten som möjligt. Så vi kan definiera oss mer med typ, jag tror, eller så här är det, typ, kan vara, det är svårt, det är komplext. De andra bara, det är så här, det är så, papp. Och då vill man gärna följa den personen. Men du borde nästan se det, jag vet inte exakt vilket avsnitt det här är. Men där, de går in på väldigt mycket just psykologi i eller i rummet då. Och vi vill gärna gå mot den som pratar auktoritärt. Det är, vilket, blir ju trovärdigt.
Det är helt galet egentligen. Jag kommer ihåg när jag såg en så här, jag kommer inte ihåg om det var typ The Staircase eller, alltså till med den här, vad heter den då?
Making a Murder.
den med. Det finns ju hur många som helst, men just det faktum att så här, i USA, jag vet faktiskt inte hur det är i Sverige, jag är så dålig på sånt här, men i USA så är det ju det vanliga så här, medborgare som avgör domen för en människas framtid. Liksom. Mm. Det är inte folk som sitter på någon särskild kompetens, det är inte folk som sitter har, alltså nu vet jag att det är inte alla som tror på IQ, men det kan vara på riktigt vem som helst som sitter och avgör liksom din framtid, vilket är ganska sjukt.
Jo, men det är galet ur ett perspektiv också, att det handlar egentligen bara om vem som har bäst vad heter det, advokater som hjälper dem.
Ja,
eller liksom,
absolut.
Och det är där också den motsatta sidan kan ju gömma massa saker. Just när du nämnde The Staircase, det är så roligt med han, den här blodexperten, den här snubben som bara har alla svar på allting, men sen har han väl granskat ordentligt, så har han först och främst fejkat massa test, han har gjort så att testerna har blivit så, alltså han står ju och slår med den här pinnen, och så slår han liksom först hårt och då flyger blodet åt alla håll, och så börjar han slå mindre och mindre och mindre hårt, och till slut stänker blodet exakt, han bara, men det är så här han har gjort, men då är det liksom alltså det, och den andra motsatsen, du kan inte döda någon så. Slagen är för okraftiga.
Mm.
För att få den här effekten i huvudet måste du slå med den här kraften, men då flyger blodet flera meter upp.
Mm.
Medan deras stänk låg då så här 3 decimeter upp från marken. Och de bara, det är omöjligt. Men däremot om personen har ramlat i trappan och slagit i huvudet, att då finns en rimlighet att det kan ha blivit så här.
Mm.
Men han fejkade. Han verkligen fejkade, han gjorde testen så att de skulle ge dem resultaten. Han gjorde inte testen för att se vilka resultat som han gjorde test så att resultaten skulle komma på ett speciellt sätt.
Nu blir ju jag jättenyfiken.
Ja.
Jag har ju sett The Staircase.
Mm, det finns fler delar.
Aha. Eller vad då fler delar? Det är en serie menar du?
The Staircase är en serie,
ja. Ja, men jag tror att jag har sett hela. Och som jag minns det, så när jag hade sett klart hela så tänkte jag att han var oskyldig. Tänker du att han är skyldig?
Nej, jag tänkte att han var oskyldig också.
Ja, du gjorde det.
Jag tyckte att det fanns så mycket brister i själva bevisningen.
Mm.
Sen var det ju galna teorier, men jag kände väl själv att alltså det låter ju som att hon har ramlat i trappen, liksom, att det är verkligen så här freak accident. Det var min känsla. Det var bara en helt sjuka omständigheter. Hon ramlar och liksom spräcker upp skallen. Och när de började då göra de testerna så pekade det mer åt att det var det rimligaste, men att han skulle slå henne med den här pinnen, och de hittar ju den här pinnen och den har alltså, nej, det var så mycket.
Och Making a Murder, vad tror du där?
Jag tror han är oskyldig alltså också.
Ja, jag tror
han
det.
Är oskyldig. Ja,
och... men där, jag kommer ihåg, jag träffade någon som bara, nej, men han är ju 100% skyldig.
Mm.
Och det tycker jag är så intressant när man, så här, man ser på samma sak och så kommer man liksom, alltså det är exakt samma information, men två personer kan nå liksom precis motsatt, vad heter det, conclusion, alltså slutsats.
Slutsats, exakt. Mm. Nej, men det är där du har det här också, det är det som kan hända i en jury, att alla måste vara eniga.
Mm.
Så till slut handlar det om att alla måste övertala. Och i vissa fall kan det ju vara att det är en person bara som tycker helt motsatt. Alla är klara, men den andra tycker motsatt, då får de ju inte lämna. Det är därför de här överläggningarna kan ju ta flera dagar ibland.
Vilket också alltså adderar en helt annan, tycker jag, sjuk nivå, vilket är att så här, om du inte har en jättestark karaktär så kan du bara bli övertalad i en jury, även om du...
Så är det ju, absolut. Och det finns en gammal, och den är jättebra, det är en helt briljant film, den är svartvit, den heter 12 Angry Men.
Mm.
Och det handlar just om en jury, att de är i det här rummet och hur dialogen förs och hur de försöker omvända varandra. Den är sjukt bra, men det är deras system, det är ju speciellt på det sättet. Men sen är det också, alltså det är, ja, fan, hela deras rättssystem kan vi prata om i flera timmar. Det är otroligt snurrigt där.
Vi startar en ny podd, tycker jag.
Ja, men precis. Men jag hade ju till exempel Kaj Linna i podden. Han satt ju oskyldig dömd här i Sverige. Jag tror det var 17 år, va?
Mm.
Men till slut kom han ju ut. Men där var det också bristande bevis. Och jag har hört också att polisen där uppe, där de arresterar honom, är fortfarande bombsäkra på att vad han är då. Men det är så här, okay, men nu var han ju uppenbarligen inte. Eller... han är fri.
Mm.
Så det betyder ju någonting. Det står ju för någonting att han har blivit fri. Men där var det ju också att mobilmasterna, han skulle ha ringt ifrån och dit. Han skulle aldrig hunnit dit och göra mordet. Men det finns folk som fortfarande ändå tycker att han förmodligen är skyldig.
Men alltså jag måste bara säga, du, alltså inte så här, gud vad du namedroppar, men shit vad du kommer ihåg mycket namn och både namn och också så här, vad typ böcker heter, dokumentärer. Jag är helt så här, hur shit vad du måste ju ha ett otroligt minne.
Jag brukar höra det. Folk säger det. Däremot tycker jag kanske inte, jag är ju imponerad av Jason Silva som verkligen kan återcitera citat och långa citat.
Ja,
det kan inte jag.
Apropå att bli triggad av personer, han är en sån. Jag kan inte kolla på hans grejer.
Är det så?
När jag typ hör om honom och saker han har sagt, så blir jag så här, oh shit. Alltså jag blir liksom så här, jag vad ska man säga, tilltalas av det. Men så fort jag sätter på hans liksom så här, ser honom.
Ja, okay.
Så det är någonting som bara inte resonerar. Så det är också så roligt.
Sen om 3 år bara, han är briljant.
Ja.
Då har du smält.
Ja, men det tror jag. Så kan det absolut vara.
Nej, men jag har hört att jag har bra minne. Det är som mina barndomsvänner brukar säga när jag träffar dem, att jag kan berätta saker som de i princip så har förträngt. Typ så här, fan alltså, det där har jag helt glömt, och så bara återberätta den jävla, och så här, i detalj kan jag återberätta grejer. Jag vet inte vad det är. Jag tror att jag har ett väldigt bra långsiktigt minne. Jag kan minnas liksom, saker som hände för väldigt länge sedan. Men sen är jag nog rätt duktig på att absolut memorera. Ja, men det kanske jag är.
Jag tror det.
Jag går inte och tänker jättemycket på det, men jag har hört, du är inte den första som säger
Nej,
det.
Nej, jag förstår det. För jag tänker också, det är en sak att så här, ta in information och vad ska man säga, så här, ja, men kolla på en dokumentär, kolla på en film, kolla eller läsa en bok. Men sen att komma ihåg vart man läste vad, vad boken hette, vad då kanske i ditt fall till och med kommer ihåg vad författaren hette. Alltså det är ju verkligen en talang.
Jag blir ju chockad över folk som inte kommer ihåg vad de har sett eller vilken bok de har läst. Det är så roligt. Min mamma är faktiskt så, jag börjar garva det med någon gång. Jag brukar kolla hennes bokhylla ibland, ta och låna böcker. Så jag bara, fan, du har ju 2 av den här boken. Hon bara, ja, jag vet. Hon bara, jag köpte den och tyckte den verkar bra när jag läste på baksidan, men samtidigt kände jag igen det på något sätt. Och sen när jag kom hem och hade läst 20 sidor, så finns det här har jag ju läst. Jag bara, hur kan du inte komma ihåg? Jag minns ju alla böcker jag har läst. Alltså absolut, ser jag dem så kommer jag ju ihåg att den här har jag ju läst. Liksom. Det är för mig inget konstigt, eller film, jag vet ju. Men jag vet många som kan sätta på en film och typ en halvtimme in, bara fast jag tror att jag har sett den här. Men jag vet inte, jag memorerar väl det på något konstigt sätt. Sen kanske jag inte kommer ihåg annat. Det kan ju vara det istället. Jag kanske memorerar böcker och film, sen minns jag inte kanske dig om ett år. Jag bara, vem är du? Vi har poddat upp. Va? Har vi? Ja.
Jag bara, ja. Nej, men alltså, det är fullt möjligt.
Nej, jag brukar minnas folk. Det finns ju i situationer då jag har träffat folk och inte kunnat placera dem.
Jag tänker ansikts... Precis, för det roliga är, min man har jättebra minne på samma sätt som du har, och kan processa enorma mängder information. Men alltså, jag kan typ visa en bild på Amy Winehouse och han bara, är det Lady Gaga? Alltså så här, okay. Inget liksom...
Sånt har jag koll på.
Sånt har du koll på. Ja, det så du har ändå ansiktsminne liksom.
Jo, men det brukar jag ha. Alltså, jag säger så här, jag skulle säga verkligen ja, men det har också hänt några gånger att folk har börjat prata med och jag har inte kunnat placera dem.
Nej.
Men sen gör jag det alltid. Poletten faller alltid på plats vid något tillfälle, antingen under konversationen eller precis när jag går därifrån, så här, just jävlar. Det hände faktiskt med på fitnessfestivalen. Det var nog förra fitnessfestivalen i december. Då kom en kille fram och pratade med mig. Och jag var verkligen så här, jag vet att jag har träffat den här personen. Jag kan inte placera honom för 5 öre. Så jag var bara, kul, jo, läget liksom. Och jag kunde känna att han kände att, fan, Paul kommer faktiskt inte ihåg mig.
Nej.
Och det kändes så dåligt, för sen när han går, han bara, men fan, har det bra, Paul, kul att se dig igen. Och så fort när han har gått, så det tog en minut, jag bara, just jävlar, då fattade jag så här, nu, fan, jag vet
vem det är. Du springer i kapp liksom. Då och bara, jo, jag kommer ihåg dig.
Nej, ja, så jag bara, fan. Men jag har ju själv råkat ut för att man har gått fram till någon och pratat, och jag har märkt att, fan, de har inte riktigt koll på vem jag är.
Men fan, varför, egentligen, då borde man ju bara så här, du har ingen aning om vem jag är. Så jag kan berätta för dig att vi träffades här och här. Alltså jag tänker, det vore ju mer rimligt än att man bara, okej, vi fortsätter prata här, sen går jag.
Jo, så skulle det ju definitivt vara. Sen tror jag att för mig nu, om vi säger så här, de senaste åren med så mycket som jag jobbar med MMA här på Viaplay, så har det ju också blivit att jag har sprungit på folk som har sjukt bra koll på vem jag är redan och pratar med mig. Men det betyder inte att jag nödvändigtvis kommer ihåg dem när jag springer på dem 2 månader senare.
Nej, just det.
För mig är det ett kort möte. Men för dem så har de följt mig liksom på allt. Lyssnar på podd, de lyssnar på båda poddarna jag gör, de följer mig på alla streamer jag gör, följer mig på Instagram. Och då blir det liksom, då är jag apan. Alla känner apan, men apan känner ingen. Liksom. Och jag förstår ju att för dem har ju de har en connection till mig, men jag har nödvändigtvis inte den till dem.
Nej.
Men jag behandlar ju alla trevligt. Men det kanske inte är så här, fan, kommer du ihåg mig, jag träffade dig på det här eventet, vi stod och snackade 30 sekunder, bara, jag träffade ju 100 pers till samma dag, jag är ledsen liksom, men fan vad kul liksom. Sen finns ju de som jag mirakulöst nog fan lyckas memorera. Det är också lite konstigt, och det vet jag inte var det kommer ifrån, men jag tror det är bara mötet. hur mötet är, vilket intryck personen gör på mig, då är det nog lättare att komma ihåg. För det finns någon så här, fan du kommer inte ihåg mig. Jag bara, jo visst, vi träffades där. Va? Du minns? Jag bara, ja, absolut. Och sen finns det ju andra som är så här, shit, jag har fan ingen aning vad jag träffar mig någonstans.
Ja, det där är ju så märkligt.
Behandla med ödmjukhet bara, det är det jag försöker göra.
Jag träffade en tjej, det var jätteroligt, vi träffades på nyårsafton hemma hos några kompisar. Och så säger hon som bor där, hon bara, men ni var ju båda på bröllopet, ni har ju redan träffat varandra. Och vi bara, aha, typ så här. Nej, men vi känner inte igen varandra och sådär. Och så hon bara, jo, men ni båda, kom, vi kollar på bröllopsbilderna sådär. Ja, men bara för att såhär, så ni ser att ni båda var där. Tror inte att på bröllopsbilden, du vet, man tar en sån här gruppbild, står vi precis bredvid varandra. Det var okej.
Får skylla på andra kläder.
Exakt.
Det är det, ni var uppklädda där till tänderna och sen att det är naturligt. Och bara, för det är lite så jag kan känna förut när jag jobbar som typ PT eller när jag jobbar i Globen, man hade arbetskläder på sig.
Mm.
Då kunde jag vara, när jag väl kom privatklädd, då var inte jag helt hundra på att folk visste vem jag var.
Nej, just det, när det är olika sammanhang.
Nej, det gjorde en kille med, det var så jävla roligt. En snubbe, jag går in på pizzerian där jag brukar äta. Han bara, tja, läget. Jag bara, jo, det är bra. Så här. Han bara, du känner inte igen mig va? Jag gjorde det. Han bara, släng på mig en kostym så kommer du att komma ihåg. Jag bara, du är Olas polare va? Han bara, what? Han bara, ja, det stämmer. Jag bara, jo, men fan, du har ju festat ihop några gånger. Men det var länge sedan liksom. Och då tror jag att han hade en tanke om att jag var någon annan. Uh-huh. Men han kände igen mig, förstår vad jag menar. Men han fick det till att, för han, jag tror han är mäklare.
Mm-hmm.
Så jag tror att han fick det till att så här, typ, du och jag har haft möte och inom mäklarbranschen. Mm-hmm. Därför släng på mig en kostym så känner du igen mig. Medan vi har ju varit ute och festa, för vi har en gemensam vän.
Så han kunde liksom
placera mig på fel plats, jag placerar honom på rätt. Så när jag säger, jag bara, du är Olas
polare. Så du vann.
Jag vann. Han bara, wow. Fast han var ingen liksom, det var jättelänge sedan jag träffade honom. Vi hade bara träffats 2-3 gånger. Men jag tror att sen har det nog varit det att han har haft koll på mig för att min polare och säkert kanske sett saker som jag har gjort. Men när han träffar mig i snabbaste ögonblick vill han placera mig på något annat. Stäng på mig en kostym. Jag bara, så det behövs inte. Det... jag kan lägga en öl i din hand. Då känner jag igen dig lite bättre. Men det är roligt det där. Jag menar, det händer ju. Det händer ju att man ibland nästan vill gå fram till någon också. Det är ju samma sak som när man själv har suttit och sett någon på tv och sen ser dem på stan. Så det är nästan, jo, känner jag inte. Och så får man gå åt fel håll.
Ja, och det blir ju också väldigt obehagligt, tänker jag, om man typ har så här, ja, men hört någons podd eller sett någon på tv och vet jättemycket om den. Även om man känner så här, men jag känner ju typ den här personen. Så tänker jag att så här, det finns ju, alltså det är ju när man möts på så olika nivåer av vad man nu ska kalla det för connection, så är det ju jättesvårt. För liksom, vad kan man säga till en person som man typ har hört i en podd som möjligtvis gör att man kan liksom börja få en kontakt? Förstår du vad jag menar?
Jag fattar. Jag uppskattar jättemycket när folk kommer fram och hälsar.
Jo, men då blir det väl så här.
Men jag ska bara vända på scenariot här. Jag hade kollat på... mitt ex hade sett Johan Falk-serien. Jag hade plöjt igenom den. Nu vet jag inte vad fan heter skådespelaren. Inte Joel Kinnaman, utan den andra polisen. Heter han Johan någonting, eller?
Jag har inte kollat på det här, så att jag har ingen bra koll.
Ni som vet, ni vet. Det är ju liksom Joel Kinnaman och den andra snubben som är snuten då. Så jag ser honom. Jakob tror han heter. Jakob någonting. Han är i tunnelbanan. Vi hade precis sett den sista. Och då säger min dåvarande tjej, fan, det är han från Johan Falk. Jag bara, jag vet. Och så när vi går av, då stannar jag, bara sträcker fram handen. Jag bara, precis sett alla Johan Falk-delarna. Fan vad skönt att se en svensk serie som sparkar röv med bäck.
Mm.
Och då börjar han garva. Han bara, tack så mycket. Jag bara, men superbra jobbat. Liksom. Ha en bra dag. Det mötet, när folk gör något sånt med mig, det uppskattar jag jättemycket.
Men det är klart.
För
men
du
det
får
är
en
ju...
komplimang, man går fram med en approach. Jag tror att felet blir... vilket jag aldrig skulle göra.
Nej.
Jag skulle inte gå fram till han. Bara, hej bror, nu du vet. Så här, nu är polare, ge mig ditt nummer. Då blir det ju väldigt snurrigt. Men jag tror att det var skådespelaren John Voight som sa det någon gång. För han fick också frågan, så här, hur är det bästa sättet att approacha dig? Liksom, att komma fram till dig. Han bara, det uppskattas som mest. Det är när någon tittar på mig och så ger mig tummen upp. Bara, din senaste film, den var skitbra.
Mm.
Han bara, det där, det älskar jag. Liksom. Och jag tror bara, alltså, kommer man fram på rätt sätt? Jag vet inte, mitt ex, hon tyckte det var jättepinsamt att jag gjorde det. Jag bara, tro mig, det där kommer han uppskatta mycket.
Ja.
För det är bara en härlig komplimang.
Ja, liksom. Men alltså så här, jag håller med dig. Att så här, om någon bara kommer och typ, inte för att jag har varit med om det, men jag menar bara, jag kan förstå att så här, om någon kommer fram och bara ger en praise, liksom att så här, fan vad grym du är, jag älskar din podd eller vad det nu än kan vara. det tror jag väldigt få som egentligen tar illa, eller så här, det är ingen som ingen tar illa upp på det.
Verkligen.
Men det jag menar är mer så här, det är svårt att för när du går fram till honom, nu är ju det en skådespelare så det blir inte samma sak, men säg att du har lyssnat på någon i en podd, då känns det ju som att du känner den personen.
Jaja.
Så det är väldigt svårt att liksom bygga vidare på det och bara så här, jag vet typ allt om dig, du vet inte vem jag är.
Men jag tycker det är så skönt, det är en charm, alltså jag tycker det är charmigt. Det var som jag, en vän till mig hade lyssnat på just mitt avsnitt med Smile, första gången vi hade poddat, och ser Smile på tunnelbanan samtidigt som vi ska ses. Bara jag såg Smile på tunnelbanan, han satt i Wien, men jag bara, varför gick du inte fram? Och sa bara, fan, jag lyssnar på din podd, på jag ska träffa honom nu. Liksom. Ja. Nej, men det kunde jag inte göra. Jag bara, varför inte? Nej, men alltså såklart, det är klart du ska gå fram. Han kommer ju bara uppskatta det.
Ja.
Jag tror att det här, ett ödmjukt möte, det uppskattas jämt. Det var som en gång när jag satt på tunnelbanan också, då är det en kille som tar av sig solglasögonen. Han bara, Paul Elvaje. Jag bara, han bara, du är skitbra kommentator. Jag bara, tack så mycket. Han bara, yes. Bara drar upp glajerna igen, sätter på sig hörlurarna. Sen när jag går av sträckan, bara fram handen och hälsar. Och jag var så här, fan vad coolt.
Men du älskar ju också att connecta med människor.
Jag gör det, absolut.
Det är inte alla som gör.
Nej, men verkligen. Och det kanske då särskiljer mig från vissa. Jag skulle ju aldrig någonsin kunna vara otrevlig om någon kom fram till mig. För jag vet hur jävla mycket det tar att gå fram till någon.
Mm.
Jag råkade ut för en jobbig incident. Den här har jag nog aldrig pratat om i podd, men nu bara rätt tillfälle. Det är inget speciellt. Nu bygger jag upp det här mycket, mycket mer. Så kommer alla bara, va? Var det bara så där? Gud vad löjligt. Här bara hyper han upp hela den här situationen och så var det bara ingenting. Jag hade en period där jag var besatt av YouTube. Jag tyckte de var så jävla bra. Alltså jag lyssnade på dem konstant. Det är väldigt länge sedan. Och jag jobbade på Globen när jag var typ någonstans mellan 20 och 24 jobbade i Globen. Och någonstans där hade vi då MTV Awards. Så det var jättestort. Jag gick lite mer privatklädd, inte bara som vaktmästaren, utan jag klädde mig lite bättre. Och då är vi i entrén när alla dyker upp. Och då kommer Bono, kliver in och stannar exakt framför mig. Verkligen så här precis framför mig, fast jag står mot hans midja, om vi säger så. Så han är på väg in, men stannar verkligen exakt framför mig. Det är lite livat. Och jag sträcker fram handen och ska hälsa på honom. Jag vet inte riktigt vad jag säger, varpå han inte hör vad jag säger. Bara lyfter upp handen och bara rock and roll och börjar gå in. Och jag bara så här, oh fuck, nu är jag den där människan som sträckte fram handen och blev inte bemött. Liksom. Och du vet, jag skämdes verkligen. Jag bara, aj fy fan. Och då kommer gitarristen in, Edge, kommer precis bakom honom. Jag skulle ju vilja sträcka fram handen och hälsa på honom här nu. Men jag vågar inte. Och han istället tittar på mig. Och vissa tittar på honom i 2-3 sekunder. Jag bara, jag kan sträcka fram handen nu. Men tänk om han går förbi mig. Jag bara, nej.
Två gånger på samma kväll.
Jag gör inte bort mig igen. Och sen knallar han in. Men jag vet, den där satt hos mig. Jag bara, fan alltså. Ingen bryr sig egentligen. Men helt plötsligt var jag den där personen som sträckte fram handen. Och fick den inte bemött. Och jag skämdes. Jag tyckte det var så pinsamt. Jag bara, fan vad pinsamt. Så det var väl min...
Var det
min,
någon som såg?
Gör vi massa folk där. Hur mycket som helst, folk som fotade. Det var ju liksom där de precis innan de ska gå in.
Så det var ju egentligen kanske det som var det skämmiga.
För mig, jag tror att han hade hälsat på mig om det inte vore för... Han hörde nog inte bara mig.
Nej,
alltså
precis.
Det är vad jag tror. Han hörde inte att jag stod väl och halvmumla och bara tappade väl liksom... Fan, vad var jag? 22. Och helt plötsligt stod liksom snubben som jag har, precis som du säger, som jag har lyssnat på hela tiden, bara, du känner inte mig, men jag älskar din röst. Alltså.
Ja! Men det är speciellt.
Jag tror att vi alla råkar ut för det. Jag är nog bara så att när jag väl började producera sketcher på YouTube, de få gånger jag blev igenkänd och folk uppmärksammade mig, eller när jag körde stand-up och någon kom fram, för det var en tjej som kom fram, hon bara, du är den roligaste komikern, jag tycker du är jätterolig, och jag känner mig som en idiot nu för att jag står och säger det här till dig. Jag bara, nej, det är värsta komplimangen. Ingen har sagt det tidigare, tack så mycket. Fan vad snällt liksom. Det
här... Du kommer ihåg henne?
Ja.
Förmodligen pressen av ditt liv.
Ja, hon är vän med mig på Facebook, så nu har jag liksom följt henne i alla år. Hon gifte sig här för några år sedan också. Men jag tycker ändå det var fint, för det var en bekräftelse att jag gjorde någonting bra. Jag blev ju supermotiverad av det, att hon sa så. Och det är det jag har känt, att om någon faktiskt tar sig tiden att ge någon en komplimang, då är det... Alltså det är värt det. Så att det hon gjorde ju också att när jag såg någon som jag visste hade gjort något bra, då berömmer jag, precis som jag gjorde med den här skådespelaren, att jag fram, fan det är bra, skitbra jobb liksom. Och jag tror att jag uppskattar det och jag tar bara för givet att alla andra också uppskattar det.
Mm.
Men man får inte bli jobbig. Jag tror inte att man får inte fastna där och sen bara, värre hade varit om jag hade gått fram. För det här hände faktiskt med en gång. En kille där jag hoppar på och jag ska åka tunnelbana i 20 minuter. Och den här killen sätter sig framför mig och bara, tja, fan hur läget? Jag har sett det här. Och jag känner så här, jättetrevligt. Samtidigt som jag så här, fast nu ska vi alltså sitta framför honom i 20 minuter. Och jag känner inte den här personen. Han känner mig. Det kunde jag känna bli lite jobbigt. Som vi säger, när jag gick fram till Jakob, han hade ju åkt liksom 5 stationer mot mig. Jag gick fram när jag gick av.
Mm.
Men jag går inte fram direkt och sen ska stå varsenis med honom i 10 minuter. Det är där jag tror den här... Ja,
mm.
Så vidare man inte connectar som fan och helt plötsligt börjar prata om livet och så slutar det med att bara, du, vi åker 20 minuter till fan och snackar mer för det här var spännande. Men
tänk hur många som drömmer om det liksom med sin idol.
Och jag tror att många gör det, därför finns det ju det här citatet också, att träffa inte dina idoler för att du kan bli besviken.
Ja.
Och det är, jag tror att det ligger väldigt mycket i det.
Mm.
Jag tror att vissa idoler ska man nog bara låta vara idoler och ha den här bilden av hur bra de är.
Mm.
Men jag tror att bemöter man folk bara snabbt, hej, grymt, liksom, ha en bra dag, liksom, det tror jag faktiskt alla uppskattar. Jag uppskattar det skitmycket.
Mm.
Men det kan bli intensivt om jag märker att fan, okej, nu vill den här personen liksom bara fortsätta snacka eller liksom, typ, du, kan vi gå och luncha eller gå och bara, nej, alltså, nej.
Mm.
Det finns, där finns det en magisk gräns, men det blir ju det att fan, ingen kommer våga höra av sig till mig igen. Det är det jag känner nu. Va? Vill han inte käka middag med mig? Fan jävla Paul, jag trodde liksom att vi hade bondat. Men nej, men ödmjukt och respektfullt bara gå fram och credda någon för det de har gjort. Det tror jag faktiskt att alla uppskattar.
Mm, det tror jag med.
Snart kommer de till dig också. Bara, du känner inte mig, men jag har en sån här olja med varmkorv. Och
ja, alltså, åh, jag hade blivit så glad på riktigt om någon hade den oljan. För då hade jag bara, vi tar den till ett labb. Vi kollar vad det är i. Vi brandar det här. Vi gör värsta businessen av det. Inte den mest smickrande doften att gå runt och att lukta i 3 månader. Kan jag berätta.
Nej, jag kan tänka mig det. Men du har ju kvar din man i alla fall, så det, han stod ut.
Ja, alltså det är ju också, det är ju ett mirakel, tänker jag. Att så här, bara träffa någon, vara med den i typ 1,5 månad och sen så bara exploderar hela dens ansikte. Alltså, ja, men, och sen bara så här, ja, gilla läget. Det är jättefint.
Ja, kanske gjorde det starkare.
Ja, absolut.
Mm. Mm. Du, vi har suttit och pratat väldigt länge. Vi hade definitivt kunnat spinna på vidare,
ja.
Vilket vi kommer göra så sakteliga också. Men om folk vill följa dig på din resa, var hittar man dig?
Ja, men dels så hittar man ju mig i podden, alltså där jag leder samtalet, och då är det Healthfulness-podden. Och sen så kan man ju hitta mig på Instagram, där jag heter Nathalie Jonan, bara mitt namn.
Mm.
Ja.
Snyggt!
Ja.
Fan vad roligt att få hit det. Vi har ju småkonverserat lite på Instagram, du och jag. Det är så vi lite har hittat varandra.
Vi har ju många ämnen som vi inte har pratat om idag, som vi har pratat om på...
Exakt, ja. Vi är de smaskigaste ämnena, de stannar på Instagram. Eller
exakt.
De konspiratoriska, jag vet inte.
Exakt.
Men vi kanske hinner prata lite om det när vi har stängt av, så det får ni inte lyssna på. Det får ni inte höra den här gången.
Nej, precis. Det är nog säkrast så, tänker jag.
Jag tror det.
Foliehattarna åker på nu.
Exakt. Nathalie, tack för ett bra samtal och kul att du kom och gästade Öppet sinne.
Tack snälla. Tack för att du fick vara här.
Om ni uppskattar det ni har hört, dela jättegärna avsnittet med era vänner. Om ni inte prenumererar på podden, gör det. Gå gärna in och rate den och lämna en recension på den också. Med det sagt, tack för den här gången och ha det jättebra. Hej då!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.